Jesus sa det till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Vad är livet för någonting egentligen? Frågar vi olika människor så kan det vara så att vi får helt olika svar. En biolog, en evolutionist kanske säger att livet, det är en kamp för överlevnad. De svaga förgås, men de starka överlever. Och är man intresserad av idrott eller sport i Trollhättan så kanske man säger så här att livet, det är Gripens BK eller FC Trollhättan, GAIS, ÖIS, Älvsborg, jag vet inte. Men man kanske också säger så här att livet är ungefär som ett maratonlopp. Där man liksom kämpar och sliter och springer och försöker liksom få krafterna att räcka så att man en dag ska nå målet. Utmattad, sliten och ibland kanske till och med övergiven. Jag kommer ihåg när jag studerade på Bäckenskolan i Borås, då hade vi en matematiklärare som sa ungefär så här att Rauli, livet, det är bara en sträcka från punkt A till punkt B. En linje som har en början, som har ett slut. Det vill säga en väg. Och här läste vi att Jesus är den här vägen. För några år sedan när jag fick vara med på ett ungdomsläger i Västerås så var det en liten grabb som kom till mig och frågade: ja men hur kan Jesus vara en väg? Han hade liksom inte fattat konturerna av det här som Jesus delar i Johannes evangeliets 14 kapitel och vers 6. Så jag fick berätta för honom om en missionärsfamilj från Sverige som skulle åka till Tanzania för att utföra ett uppdrag någon gång redan på 1930-talet. Och man kom då till en missionsstation där man trodde att man under loppet av flera år skulle arbeta och tjäna Herren på olika sätt. Men när man hade kommit fram så berättade de för den här familjen att ni kommer inte att arbeta här på missionsstationen utan vi kommer att sända er långt, långt bort från det här stället. Och vi har pratat med en av grabbarna som finns här på missionsstationen. Han kommer att ledsaga er till en liten by som ligger flera mil härifrån. Och så började de den här resan till det där målet, det där stället där de skulle tjäna Herren Jesus Kristus. Och jag har hört berättas att de gick över en bergskedja, de tog sig över en flod, över en ny bergskedja ner i en dal och så kom man in i ett område där det var liksom väldigt, väldigt tättbevuxet och det liknade nästan en djungel. Och de här missionärerna blev oroliga för att ja men hur vet du var vi ska ta vägen för du kan ju inte se varken någon väg eller någon stig här i området. Och då berättade den här unga grabben för de här oroliga svenska missionärerna att oroa er inte. Jag är vägen. Följ mig. Då kommer ni fram. Så livet, det kan vara en väg. Det kan vara att följa Jesus Kristus. Men livet kan också vara någonting annat. När jag bad för det här mötet igår kväll så kände jag att det här med att livet också kan vara att gå över gränser som vi som människor kan ha i våra liv. Och när jag tänker på missionsengagemanget från er församling så kommer jag att tänka på ett av de här gränsländerna i vårt Europa, nämligen Moldavien, som ligger någonstans just i det här gränsområdet mellan öst och väst. Men Moldavien är ju inte bara ett gränsområde, utan det är också ett område där olika kulturer och olika språk korsar varandra och möts på ett väldigt intressant och spännande sätt. Jag tänker på språket som man talar idag i Moldavien, nämligen rumänska, som är ett latinskt språk. Och tittar man på kartan så ser man att Moldavien blir liksom den yttersta gränsen för de latinska språken och för den latinska kulturen. Eller om man vänder på det och tittar från det andra hållet, så ser man att det är liksom en ände på de etniska områdena som talar slaviska språk. 300 miljoner människor i vårt område och i vårt Europa talar de språken som man också talar i Moldavien, för det är ju uppemot halva befolkningen som har slaviskt ursprung och slavisk bakgrund. Och då ser man att det blir liksom ett ställe där den latinska kulturen, den slaviska kulturen, har sina flöden och liksom sina autostrader, där kulturen tar sig framåt och bakåt åt olika riktningar. Och man kan liksom se framför sig att den väckelsen som idag pågår i Moldavien, det är en av de största väckelserörelserna idag i vårt Europa. Och jag kan liksom se att den kan sprida sig in i den latinska världen, in i den slaviska världen. Men det jag reflekterade över igår, som jag skulle vilja utmana er att kanske be speciellt för under de kommande dagarna, det är det här att Moldavien också är ett område där det finns turkiska folk, nämligen gagauserna. Det enda kristna turkiska folket i vår värld som har en lång, lång ortodox tradition. Redan på 1880-talet, när gagauserna fortfarande levde i det som kallades för Bessarabien eller delar av Bulgarien, och när det turkiska väldigt expanderade och flyttade fram sina positioner, då flydde närmare 200 000 gagauser från Bulgarien och flyttade in i det området som idag utgörs av just Moldavien. Och de här gagauserna upplevde under 1920-talet en väldigt stark evangelisk väckelse, och många evangeliska kyrkor planterades bland det här turkiska folket. 1992 så var det några församlingar i Mälardalen som bestämde sig för att vara med och göra en insats bland de här gagauserna, och man startade en missionsbibelskola för att träna då gagauser som skulle åka ut och arbeta som missionärer i det här långa, vida turkiska bältet, som fortfarande är ett av vår tids kanske allra största missionsutmaningar. Och jag kommer ihåg när vi hade den sista lektionen och liksom avslutningen för de här eleverna som hade kommit till den här missionsbibelskolan. Då var det fem gagausiska missionärer som kom fram i slutet av samlingen och berättade för oss att vi skulle vilja bli missionärer i Centralasien. Och när vi lyssnade till deras vision och deras drömmar och tankar om livet, så berättade de för oss att vi vill åka till Turkmenistan och Kazakstan och Uzbekistan för att arbeta bland våra släktfolk som talar språk som är närbesläktade med gagausiska. Och jag kommer ihåg hur vi senare fick vara med och välsigna Roma Kristjev och Nikolaj Kristjev med familjer som bestämde sig för att flytta till Turkmenistans huvudstad Ashgabat, men också till de södra delarna av Kazakstan, städer som Chimkent, Jetisai, Lenger med flera platser där man startade ett fruktbärande arbete redan i mitten på 1990-talet. Det jag skulle vilja berätta för er, det var att när Roma och hans fru kom till Turkmenistan, då hade hela den evangeliska rörelsen i Turkmenistan någonstans mellan 70 och 80 medlemmar i tre små husgrupper och husförsamlingar. Det var liksom hela den kristna världen i den nationen med 4,5 miljoner invånare som aldrig hade hört evangeliet om Jesus Kristus tidigare. Och dit flyttar Roma med sin fru. Och det var ju de här tiderna när man levde under glasnost och perestrojkan med öppenhet och möjligheter att predika evangelium på gator och torg och kulturhus över hela det väldiga imperiet som en gång i tiden hade hetat Sovjetunionen. Så när Roma kommer dit så går han till kulturhuset och frågar om man kan hyra det för att ordna såna här evangelisationsmöten. Men direktören säger att tyvärr så är ju det här ett muslimskt land. Vi kommer inte att hyra våra lokaler till er kristna för att ni ska kunna propagera för Jesus Kristus som ni säger är Guds son. Och då gick han till biblioteket för att eventuellt evangelisera i lite mindre sammanhang med bibelstudiegrupper och alfagrupper och så vidare, men inte heller där öppnade sig någon möjlighet för honom. Och Roma och hans fru, de upplevde nästan en liten kris för hur ska vi kunna jobba vidare om alla dörrar är stängda och Herren inte öppnar upp möjligheter för oss. Och då sitter Roma en lördagkväll och tittar på TV tillsammans med sin fru. Och de lyssnar och får höra att presidenten i Turkmenistan, Surpur Murad Niyazov, skulle ha en stor födelsedagsfest veckan efter. Och när han sitter och lyssnar på de här nyheterna från televisionen så berättar de att under de här festligheterna så kommer det att firas med pompa och ståt och mycket uppmärksamhet. Och vi önskar att hela nationen kommer att förena sig kring de här stora festligheterna och högtiderna. Och då upplever Roma ett inre tilltal i sitt hjärta där den heliga ande säger till honom: du ska gå till presidentens kontor och ge honom en present från den kristna församlingen i Ashgabat. Då hade nämligen den första barnbibeln på turkmenska kommit ut och de första evangeliedelarna av evangeliet enligt Johannes. Så han gör en snygg present, ett paket av de här två utgåvorna. Och så går han på måndag morgon till presidentens kontor för att överlämna då den här gåvan till landets högste ledare. Hjärtat slog väldigt intensivt och naturligtvis upplevde han oro och kände hur ska det här gå. Och när han kommer då till presidentens kontor så får han höra att presidenten är ju inte här, men vad vill du egentligen? Varför kommer du hit? Och så berättar Roma att vi har en kristen församling här i Ashgabat och vi känner att vi skulle vilja överlämna en liten present åt presidenten. Varvid en av sekreterarna då tar emot den här gåvan och lovar överlämna den till Surpur Murad Niyazov senare under veckan så att han kan få den här presenten i god tid före festligheterna. Det går ungefär en vecka, jag tror det var söndagskvällen. Några dagar senare så sitter Roma med sin fru och tittar på nyhetssändningarna igen från festligheterna som man har ordnat över hela landet för den store ledaren. Och de börjar räkna upp i slutet av nyhetssändningen vilka olika organisationer som har kommit ihåg presidenten och firat honom och skickat gåvor till honom. Och det var allt möjligt från traktoristernas förbund, mjölkerskornas association och från fackföreningen. Och sen i slutet av den här långa listan på olika organisationer så nämner de att den kristna kyrkan i Ashgabat har skickat den första turkmenska översättningen av Nya testamentets delar, Johannes evangelium. Och då blir Roma oerhört upprymd och tacksam över att det här hade observerats i de största mediala sändningarna i Turkmenistan. Nästa dag går han till en av tidningarna i Ashgabat där han kände en av journalisterna och berättar om det här som hände på nyheterna kvällen innan. Och han frågar om journalisten har observerat att det nämndes om att presidenten hade fått en bok som gåva. Och när han berättar då att det var Johannes evangeliet och så ger han journalisten ett exemplar av den här skriften. varvid han börjar bläddra och läsa och frågar: vem är det som har copyright på det här evangeliet? Det skulle inte kunna vara möjligt för oss att vi publicerar det här som en följetong i vår tidning med ett kapitel varje vecka, så att vår nation ska kunna få ta del av den boken som presidenten läser. Och den här turkmenska, en av de största dagstidningarna i Turkmenistan, börjar då ge ut Johannes evangeliet som en följetong med ett kapitel varje vecka, så att hela nationen kan ta del av detta. När första kapitlet publiceras så går Roma tillbaka till direktören för kulturhuset och frågar om han skulle kunna få ha en sån här afton, en kulturkväll om boken, som omnämndes i televisionen och som den största dagstidningen publicerar som en följetong om Jesus Kristus. Och ni förstår ju redan vid det här laget att direktören kunde naturligtvis inte säga nej, för det här var ju en bok som omnämns i de större medierna och presidentens namn har nämnts i det sammanhanget. Så Roma, han får en möjlighet att ordna det första stora evangelisationsmötet i den turkmenska historien någon gång hösten 1994, vill jag minnas. Ett par hundra människor kommer till det här mötet. 40 lämnar sina liv till Jesus Kristus och väckelsen börjar sakta spira i en av världens största avkrokar, Turkmenistan, för så där 20-25 år sedan. 8 kapitel hinner den här dagstidningen publicera innan några av de här extrema fundamentalisterna vaknar och undrar: vad är det som försiggår? Inte kan man väl publicera kristna alster i våra tidningar utan att någon reagerar på det? Och man stoppar utgivningen av de här evangeliedelarna. Några dagar senare får Roma besök av några från samma fraktion och samma gruppering, där man säger: ni måste lämna landet innan 48 timmar, annars kommer vi att döda dig och din familj. Roma blir naturligtvis orolig, men det var ju de här 40 personerna som hade lämnat sina liv till Jesus Kristus. Vad ska jag göra med dem? Jag måste hinna döpa dem innan det är för sent, innan vi lämnar landet. Varvid han nästkommande natt ordnar en dopförrättning då de första 25-30 kristna döps i en av floderna utanför huvudstaden i Turkmenistan. Och sedan lämnar Roma besviken, ledsen, sorgsen landet Turkmenistan för att flytta till Kazakstan av alla platser, där hans kusin Nikolaj hade börjat arbeta och plantera församlingar bland kazakerna. Och ni förstår, det här var liksom en livskris för Roma. Varför stängde Herren dörren för mig till ett fruktbärande arbete som bara hade börjat och blossat upp och det hade liksom hänt någonting konkret? Och under 6 månaders tid så funderar han över verkligheten och sitt eget liv och brottningskampen kring detta. Då får han ett brev från Ashgabat där en av de här nydöpta turkmenerna berättar för honom: Roma, du behöver inte vara orolig. Du behöver inte brottas i din kris eller din så kallade katastrof. För väckelsen går vidare här bland oss. Herren och den helige ande har tagit hand om oss. Nu är vi redan 200 kristna och väckelsen bara sprids till nya platser. Städer som Marie, städer som ligger i närheten av Ashgabats områden, Nepit Dag, Krasnavodsk, Turkmenbashi och så vidare nämns i det här brevet. Och Roma, han förstår att det här som var en kris eller lite grann av en katastrof för honom, det blev en öppning till en väckelse som idag har lett till att det finns över 3000 medlemmar i det som utgörs av pingströrelsen i Turkmenistan. Tack vare några missionärskandidater som gick en missionsbibelskola i Moldavien i den gagausiska delen, och de började brinna för att kunna gå ut och nå sitt släktfolk med evangeliet om Jesus Kristus. Det här blev någonting alldeles oerhört uppmuntrande för de människorna som fanns involverade i det här arbetet. Matteus evangeliets 28 kapitel berättar för oss att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och jag tror att det här är inte någonting bara som gäller moldaver eller kazaker, utan det gäller också dig och mig. Och när vi pratar om att gå ut, så är det intressant hur originaltexten, nämligen den grekiska som Nya testamentet är skrivet på, använder ett ord som heter poreutentes, som egentligen betyder två olika saker och har liksom en djupare innebörd än verbet gå på svenska. Det betyder nämligen både att lämna någonting bakom sig, men också att gå över gränser in i någonting annat som kanske i ditt liv utgörs av utmaningar och möjligheter, drömmar och visioner som den helige ande har talat till dig om. Jag vet att många av dem som har lämnat sitt fosterland, det kan vara finska vänner, det kan vara kanske några från Ukraina, Georgien, Syrien, Iran, vad vet jag. Då kan det vara så att du har tvingats lämna ditt fosterland bakom dig. Sjöar, bärmarker. Du kanske har haft dina hemliga kantarellställen där du har plockat och som du inte har berättat för någon annan. Fjällbäckar, jag vet inte vad. Det är en hop av olika typer av minnen och saker. Du har liksom tvingats klippa av och lämna det bakom dig. Men sedan så säger Matteus i grundtexten också att det här med att gå betyder också att gå över gränser in i någonting nytt. Och det kan vara problematiskt. Det kan vara svårt för oss att tänka på det här med att gå över språkliga gränser, sociala gränser, kulturella, politiska. Det kan vara utmaningar i ditt liv som tecknas ungefär som för de här svenska missionärerna som flyttade till Tanzania, där de fick gå över bergen. De kom till någon flod och så skulle de över floden och så skulle de ner i dalen. Och du själv kanske känner idag att du står i en fas i ditt liv där du står vid en gräns, en korsning, där den helige ande säger du ska gå över, du ska försöka nå den andra sidan. Och så står du där och funderar, vad ska jag göra? Hur ska jag bete mig? Vad vill den helige ande och Herren genom sin ande att jag ska göra? För några år sedan så började Herren tala väldigt tydligt till mig om Europa, vår världsdel, som inte bara består av Norden eller de här allra närmaste delarna, utan vi talar om 750 miljoner människor. Och i vårt Europa så finns det väldigt många onådda folkgrupper som aldrig har hört evangeliet på Jesus Kristus. Jag kan bara nämna krimtatarerna, ett folk i det som tidigare tillhörde Ukraina. Marier och mordviner, esternas och ungrarnas och finnarnas släktingar. Ungefär 2 miljoner människor som idag tillhör Europas mest onådda grupper. Vi kan tala om montenegriner, bosnier, albaner och så vidare. Missionsutmaningar som vi idag vill fokusera och utmana er till att vara med och arbeta och be för att vårt Europa kan nås med evangelium. Under sommaren här så hade vi möjlighet att ordna en missionsbibelskola i Ukraina, där vi tränade nationella arbetare som brinner för att gå ut och sprida evangeliet i vårt Europa. Och det intressanta var att det kom även moldaviska studenter till den här utbildningen. Elever från Kirgistan, från Armenien, Georgien, Ryssland, Udmurtien med flera områden som alla brinner av att kunna få vara med och nå vårt Europa med Guds ord. Och jag skulle vilja utmana er församling till att kanske också vara med på något sätt och träna arbetare från de här delarna för att gå ut och plantera församlingar. Och nästa sommar så kommer vi att starta en ny sån här missionsbibelskola där vi kommer att träna missionärskandidater från Moldavien, från Ukraina, från Ryssland, från Centralasien som brinner för att vara med och slutföra missionsuppdraget. Av forna Sovjetunionens 130 officiella språk så är det fortfarande över 40 som inte har en enda del av Guds ord på sitt eget språk. Och de skulle kunna komma till dig och mig idag och fråga: varför talar inte din Gud mitt språk? Eller som en shaman sa till en av våra missionärer för några år sedan: om din Gud är så stor som du säger, varför talar han då inte genom de heliga skrifterna så att jag kan förstå honom? Budskapet om riket, det ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Jag tror att vår Herre har gett oss ett uppdrag att slutföra för att röja undan de här sista hindren för hans andra tillkommelse. Och därför skulle jag vilja utmana dig, både som församlingsmedlem men också som individ idag, att gå över gränsen och ta tag i de utmaningarna och de drömmarna och visionerna som Herren har talat till dig om. Du kanske drömmer om att gå över bergen eller gå över floden eller gå till grannen eller de på ditt arbete eller på ditt jobb eller där du studerar. Att du kan få berätta att du har funnit frid med Gud. Att du har hittat vägen till sanningen. Att du har hittat vägen till livet. Och så brottas du i din kamp liksom i en livskris. Det är lite katastrof. Hur ska jag gå framåt? Hur ska jag kunna greppa tag i den möjligheten som den helige ande erbjuder mig? Jag vet inte om du har hört att i den kinesiska och japanska kulturen och i deras språk så använder man ju de här hieroglyferna, de här konstiga tecknen. Och min svärdotter som kommer från Kina, hon berättade för mig för ett tag sedan att i kinesiskan så finns då ett tecken som också finns i japanskan som betyder katastrof eller kris. Och tittar man på hur det tecknet ser ut så är den uppbyggd av olika bitar, olika delar, och en del av katastrofens tecken betyder möjlighet. Och när jag hörde henne berätta om det här att krisen, katastrofen kan vara en möjlighet som Herren har förberett för dig genom de problemen och de svårigheterna som du kanske brottas med just nu i ditt liv. Du står vid gränsen. Du vill gå över till den andra sidan, men det känns så svårt. Och du frågar: Herre, varför? Varför har det här skett i mitt liv? Herre, varför har de här svårigheterna dykt upp? Herre, varför tyngs jag så av allt detta? Jag orkar inte ett steg mer. Svara, Herre. Och så kanske det är så att det är just Gud genom sin helige ande som har lett dig in i den här situationen så att du ska få möjligheten. Den där möjligheten som han har berett väg för genom sin helige ande. Avslutningsvis skulle jag vilja berätta om en händelse från den svensk-finska historien. Det passar ju bra nu i år när Finland fyller 100 år. Har ni hört talas om det? Östra grannen som en gång i tiden var en del av imperiet. Och ni kanske har hört att Karl den XII under midsommardagarna 1709 skickade sina svensk-finska trupper hela vägen ner till Poltava för att erövra Ryssland och besegra den sovjetiska eller ryska hären med tsaren i spetsen. Och historien berättar för oss att 7000 av de svensk-finska soldaterna stupade på slagfältet i Poltava. 7000 lyckades fly till Bender i Moldavien, och sen fortsatte man då efter många, många månader och ett par år så kom man tillbaka till Sverige. Och det enda egentliga krigsbytet man hade med sig, det var en gastronomisk vinning, nämligen receptet till hur man tillredde kåldolmar. Det var egentligen det enda krigsbytet man fick med sig. Men sen var det de här 3000 soldaterna som togs till fånga, som vår historia inte skriver mycket om. Men Max Engman i Åbo Akademi har gjort en avhandling alldeles nyligen där han har undersökt vad hände med de här 3000 fångarna som fick promenera och gå hela vägen ner till Moskva, där man hade bundit samman deras händer med rep, och det var en lång rad av män på 1,5 kilometer som vandrade de där vägarna ner till Moskvaområdet. Och så småningom ytterligare 7000 kilometer till Sibirien, där några dog på vägen, men många kom fram till städer som Tobolsk och Omsk och så vidare. Och ni förstår att de upplevde att de hade lämnat någonting bakom sig. Det var en kris, det var en katastrof. Vad händer nu? Vi kommer aldrig mer att se vårt fosterland. Men några hernhutiska missionärer enligt Max Engman kommer till de här områdena och börjar förkunna evangeliet för de här krigsfångarna från Sverige och Finland. Och en stark väckelse börjar bland de här fångarna, och 90% av dem kommer till tro och tar emot dopet i Jesus Kristus. Man startar en missionsbibelskola. Man börjar missionera bland ryssar, bland tatarer i området och många, många andra folkgrupper. Och en dag, den här rektorn på bibelskolan från Björneborg, Gabriel Laureus, han får en syn där han hör att han ska gå tillbaka hem till Finland, de här 7000 kilometerna. Så han bestämmer sig för att fly och lämna Tobolsk. Och under 1,5 års tid så promenerar han från Sibirien tillbaka hem till Finland genom att försörja sig på bär och svamp och allt möjligt annat på vägen. Och så kommer han till Loima och så småningom till Åbo, där han blir pastor i den lutherska församlingen. Och läser du de här lutherska skrifterna från den finska kyrkohistorien, så kan du läsa om hur en väckelse startade genom Gabriel Laureus tjänst på ett märkligt sätt, så att man fortfarande idag talar om att det är en av de största väckelserörelserna i hela den finska lutherska kyrkans historia. Genom en kris, genom en katastrof och ett läge där man såg att det inte längre fanns något hopp. Tänk om det är så att Herren står där vid din sida, mitt i din kris, för att han har en plan för ditt liv. Tänk om det är så att Herren idag vill kalla dig för att arbeta med mission och ge ditt liv så att han kan välsigna dig och använda dig så att du kan gå ut och arbeta bland onådda folkgrupper i vårt Europa. Eller kanske här i Trollhättan eller Västergötland, där vi har många missionsutmaningar genom immigranter och många andra som kommer hit och som inte känner vår frälsare Jesus Kristus. Och så står du liksom där och tittar med dina andliga ögon. Vad finns bortom bergen? Vad finns på andra sidan floden, Herre? Är det du som talar? Herre, är det du som har stoppat mig och lett mig till den här gudstjänsten för att du vill någonting med mitt liv? Herren vill idag att du ska lämna någonting bakom dig. Att du ska glömma det som har varit. Förlåta alla de missgärningar som människor har gjort mot dig. Glöm det, förlåt, lämna det bakom dig. Och rikta blicken framåt. Herren vill leda dig över en gräns där du ger mer av ditt liv. Där du ger allt till honom, och det du ger, det kommer han att välsigna. Allt samverkar till det bästa för dem som tror, står det skrivet. Och idag vill Herren att vi ska stilla oss inför hans ansikte och fråga honom: Herre, var går vägen? Herre, vad är sanning? Vad är livet? Livet är Jesus Kristus. Amen. Låt oss stilla oss i bön här och fråga honom: vad vill du med mitt liv, Herre? Hur vill du leda mig vidare? Hur vill du använda mig? Herre, vi kommer inför ditt ansikte den här stunden. Vi tackar dig för att du har lett oss till den här punkten. Och här står vi och vi kan ingenting annat. Led oss vidare. Låt oss känna och förnimma din närvaro på ett sätt där vi känner: Herre, jag vill gå över den där gränsen. Herre, jag vill ge mer till dig av min tid och mina resurser. Jag ber dig, Jesus. Jag ber också för den här församlingen att de ska få bli till ännu större välsignelser, kanske även i nya områden och bland nya folkgrupper, Herre. Och jag ber att du ska kalla människor som går in i tjänst för mission, som går in i tjänst för arbete med att sprida ditt rike också i de här delarna av Trollhättan, i Västergötland, i Sverige, i vårt Europa, Herre. Tack för att du har lagt den utmaningen på vårt hjärta. Och Herre, vi vill vara med och slutföra det uppdraget så att de sista hindren kan röjas ur vägen, Jesus. Vi ber om det här i ditt namn. Amen. Amen.